Och så har vi bett för det som finns så här nära och vi känner riktigt närheten. Ni har fått i er hand en bönelapp som gäller människor som också många finns här i vår närhet i Södertälje. Ska vi be den här bönen tillsammans? Jag tycker vi kan stå upp. Den gångna veckan har ju varit en vecka där vi på olika sätt har manifesterat just den här situationen som den här bönelappen handlar om. Det är kristnas situation i Mellanöstern och i synnerhet i Syrien. I måndags kväll var det en stor manifestation i Stockholm och i tisdags var det inne i riksdagshuset en manifestation på initiativ av Södertäljebor där man vill påminna om den väldigt svåra situationen som de kristna har, inte minst i Syrien men i hela Mellanöstern. Och den här bönen beds just den här gudstjänsten runt om i hela vårt land och i olika delar av världen. Ska vi vara med och be den? Och nu gör vi som det står på den här lappen, att jag ber här och så ber vi alla den här bönen då vi ropar till livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Låt oss be Herren Jesu Kristi namn. Treenige Gud, Fader och skapare av allt, medvandrar i Jesus Kristus, hjälpar i den heliga ande. Dina barn ropar, livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Gud, vi kommer inför dig med vår oro. Hör våra böner för en värld som blöder och längtar efter försoning. Vi ber för alla människor på flykt, för människor utsatta för våld och förtryck. Vi ber om din närvaro där hoppet släckts. Dina barn ropar, livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Gud, vi ber om fred och försoning i hela världen. Vi ber särskilt för människorna i Syrien, Egypten, Irak, Kenya, Israel och Palestina. Vi ber för dem som har mist sina anhöriga och för den trängda kristenheten i dessa områden. Vi ber också för kristna minoriteter i Pakistan, Indien och Burma. Dina barn ropar, livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Gud, vi ber om fred och rättfärdighet. Vi ber om vishet och ödmjukhet hos beslutsfattare och makthavare. Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Din är makten och äran i evighet. Amen. Varsågoda och sitt. Ta gärna med den här bönelappen och gör det till din dagliga förbön. Så ber jag Herre om välsignelse över ordet idag. Tack att det är levande. Amen. Det är väl mycket troligt att det är den gångna veckans erfarenheter som på olika sätt har mött mig och har mött oss alla, men i alla fall mig nu, som har haft valet att välja bibeltext, att det har påverkat mig. För jag har en text ifrån Filipperbrevet. Paulus brev till församlingen i Filippi. Och kan hända, mot bakgrund av vad vi nyss har varit med om, så kan man tycka att det är konstigt att just en sån text ur det som i 2000 år har blivit kallat för glädjens brev, att det skulle vara någon text som blir särskilt levande. Men så har det varit. Och nu läser jag i fjärde kapitlet i de här orden som en del av er känner igen. Men nu hör vi dem alla. Paulus skriver: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Amen. Visst är det ett härligt ord. Gläd er alltid i Herren. Hur kan man säga så? Ja, det är väl inte konstigt om det finns i ett brev som har blivit kallat för glädjens brev under så lång tid. Ja, det är sant att det finns anledning till varför det kallas så. Därför att det är nog den bok i hela Nya Testamentet, ja i hela Bibeln, alla 66 böcker, som är den där ordet glad och glada förekommer allra oftast, fastän det bara är 4 kapitel. Och ändå är det så mättat utav begreppet glädje. Finns något som heter isagogik i teologi och inte minst i homiletik, som handlar alltså om bakgrundskunskap. Alltså vad är det för sammanhang det här? Och jag ska bara helt kort sätta in det här brevet i sitt sammanhang. Det är det som kallas för isagogik på fint språk, som är helt obegripligt för de som inte kan gammal grekiska förstås. Nåväl, bakgrunden till det här brevet är ju märkligt. Och det är så märkligt att det just av det skälet innehåller så många ord av glad och glädje. Och uppmaningar till glädje. Och påståendet att författaren är glad. I Apostlagärningarna kapitel 16 kan man se den historiska bakgrunden till hur församlingen i just Filippi bildades. Det har gått ungefär 10 år emellan det att brevet skrevs och mottogs i Filippi och till händelsen där i Apostlagärningarna 16, där man kan få en slags historisk bakgrund till den här församlingens bildande. Paulus tillsammans med sina kompisar kommer ju dit, bröder säger man förstås, kom dit till Filippi, och de söker rätt på om det finns några bedjare i den här stan. Och så träffar de på några stycken nere vid en flodstrand, bland annat är det Lydia, hon är namngiven. Och hon är generös och hon står på sig och inbjuder dem som gäster, och de blir gäst i hennes hem. Och så förkunnar de evangelium, som alltså handlar om Jesus Kristus, världens frälsare. Människorna i Filippi behöver inte vara förtvivlade. Det har kommit en frälsare från Gud, en återupprättare av det som Gud hade tänkt med hela skapelsen. Och det är ju där i Filippi som den här kvinnan, den unga flickan, som sannoliken inte har upplevt någon upprättelse. Hon är bunden, hon är träl, hon är slav, hon är tjänare åt rika förmögna affärsmän som tjänar ännu mera pengar på henne. Hon är bunden av, som det står, en spådomsande. Alltså hon var behärskad av någonting som inte gjorde henne fri, utan tvingade henne till saker och ting att handla och göra. Och i, förstår vi av sammanhanget, precis så att det skulle fylla köpmännens plånböcker och bankkonton. De tjänade pengar på henne. Men när han förkunnar Jesus Kristus där i stan, så är det bland annat den här kvinnan som blir det påtagliga beviset för friheten i Kristus. Och hon blir ögonblickligen fri, blir en hel, befriad människa. Alla borde vara glada egentligen, för i ett exempel har man fått se vad världens frälsare, världens återupprättare, han som skulle återknyta förutsättningarna som Gud hade tänkt för hela sin skapelse när han gjorde paradiset, umgängelse mellan människa och Gud. Borde inte Filippi jubla? Nej, inte köpmännen i alla fall. De blir rasande, och så vet vi historien, åtminstone om vi har läst där i Apostlagärningarna 16, att Paulus och Silas blir tillfångatagna. De får lida prygel och de sätts i fängelsehålan. Sönderslagna ryggar och med spöstraff, med det romerska gisslet. Det är inte nådigt. Och som extra belöning inom citattecken så sätts fötterna i stocken fastlåsta. Det är inte lätt att sova, det är inte lätt att hitta en bekväm plats. Natten går och varje timme är inne, och så hör de ifrån den innersta fängelsehålan hur de sjunger lovsång till Gud. En lovsång som är riktad till Gud, och det sker någonting i hela fängelset. Ja, det, du som inte vet om det här, men jag ska berätta det nu. Fängelsets portar öppnas. Fotbojorna är loss och de är fri. Och det är en fantastisk händelse, hela det här sammanhanget. På en och samma natt blir de fria. Och de blir frisläppta. Inte därför att de flyr, utan därför att man beslutar så från högsta ort. Man vågar inte ett annat. Och fångvaktaren blir kristen. Han möter också befriaren. Och han låter döpa sig precis samma timme på natten. Alltså det är en revolution. Evangelium är en verklighet. Men det här slutar ju inte så lyckligt som man skulle kunna tänkt sig, utan det utbryter en förföljelse så man vågar inte stanna kvar i stan. Paulus och Silas flyr, och kvar blir då en liten grupp nykristna som är sannoliken planterad på kall jord. Så skulle man kunna säga. Man skulle ju tycka att det fanns förutsättningar för en kristen församling som har varit med om någonting så märkvärdigt, underbart. Men det är ett väldigt motstånd. Ett väldigt motstånd som breder ut sig i hela stan. Men församlingen håller fast vid det de har upplevt. De är utan ledare och de är alldeles ensamma, nyfrälsta som de är. Och så går åren, 10 år, och så kommer det här brevet som har blivit kallat glädjens brev. Och det måste ha varit en fantastisk erfarenhet för dem att ta emot det här brevet. Jag tror det, för fortfarande har de det svårt efter 10 år. Fortfarande har de det svårt efter 10 år. Men när de öppnar den här bokrullen, ja, då är det som att öppna på en sån här speldosa. Har du sett någon sån? Jo, vi har en sån hemma. Man skruvar upp den. Det är ett litet bord vi har. Man öppnar locket. Kommer från gamla moster Alfild. Sant. När locket är stängt så är det tyst. Men när man öppnar locket så börjar det spela en ljuvlig liten melodi. Och jag är alldeles säker på att de tycker att Filipperbrevet är på det sättet. Man kan höra det än idag. Tror du mig inte? Gå hem och läs Filipperbrevet. Och du ska se att det är ett sånt där brev som man återvänder till när dagen är tung och oro och ängslan griper själen. Jag tror att vi är många som har den erfarenheten att just då betyder det här gamla brevet något väldigt viktigt. Därför att det är inte bara en ton som stiger emot den, utan det är som en kraft. Och det beror väl på att man vet att både han som skrev och de som tog emot var människor som fanns ungefär. Ja, det är svårt att jämföra, men fanns inte riktigt på livets solsida. För det är så att han som skriver brevet, han är inte på en solbelyst höjd när han skriver det, utan nu sitter han i fängelse igen. Och det är inte bara som det var för 10 år sedan, en natt, utan han har suttit redan i 2 år. I 2 år. Och om man lyssnar uppmärksamt när man läser brevet, så hör man inte bara glädjesången, man hör också rasslet från bojorna som han är bunden av. Men rasslet från bojorna döljer inte lovsången. Det är något märkvärdigt med det här brevet. Vad är hemligheten? Det finns en sån. Och det är därför åtminstone jag återvänder till det här brevet gång på gång. Också en vecka när vi har lyft fram lidandet i världen som nästan aldrig har varit så svårt som det är just nu. Åtminstone för de kristna. Ja, men det är sant. Det är sant att det aldrig har varit en sån svår förföljelse. Vi skulle kunna tala om kejsar Nero eller Decleatius eller Dius eller vilken vi vill. Och vi skulle inte kunna mäta det lidande som den kristna kyrkan genomlider över hela världen idag. Och som kanske du i din egen personliga liv känner svårt och besvärligt. Det är svårt. Det finns en hemlighet. Det finns nämligen en slags spår utlagda i den här lilla boken som hjälper mig när jag befinner mig i de där dalarna. Ska vi titta lite kort på det? Nu ser det ut som om det blir en jättelång predikan, men jag ska bara rekommendera dig att läsa och försöka hitta de där spåren i de här fyra kapitlen. Paulus, han inleder med att tacka Gud för församlingen, för alla de där som fanns där. Det gör han. Han tackar Gud för dem. De har inte kunnat ses på 10 år, men han kallar dem i det här brevet för min glädje och min segerkrona. Det fanns någonting som band dem tillsammans. Jag tror att det är ungefär det som vi känner när vi tänker på oss som är här och tänker på församlingen och tänker på våra systrar och bröder utöver världen. Min glädje och min segerkrona. Jag tackar alltid Gud, och det är med glädje jag ber för er. Kära du, den som tror att bönen bara är en rekvisitionslista, den har missförstått bönen. Bönen är mycket mer. Om du inte har prövat att be i Jesu namn, så skulle jag vilja rekommendera dig av hela mitt hjärta. Församlingen i Filippi är ett gott exempel. Paulus är det. Vad var det som gjorde att han kunde glädjas fastän han sitter fängslad och rättegången inför den grymme när kejsar Nero pågår? Övergiven av alla, ingen kom mig till undsättning, säger han i ett parallellbrev han skriver vid samma tid. Jag fryser, ta med dig manteln. Jag glömde några böcker, jag har inget, ta med mig. Ingen kom mig till hjälp. En hemlighet var att han kunde umgås med Gud. Alltså bön är umgänge med Gud. Alltså man kan stänga in människor, man kan lägga tak på, man kan fängsla med bojor och fotstock, men man kan inte hindra hjärtats umgängelse med Gud. Det kan man inte. Lovad vara Herren. Pröva att be. Jag gläder mig över att Kristus blir förkunnad, säger han i första kapitlet också. Det är ett annat glädjeämne. Alltså ibland kan man ju tycka att det är så tråkigt och besvärligt och det sker ingenting här där jag finns. Hur mycket trodde du skedde där han fanns? Där ute i solskenet ser han att de går omkring några, men själv sitter han här. Men jag gläder mig över en enda sak, och det är att Kristus blir förkunnad. Om inte jag får vara med, om inte jag längre orkar, om inte jag längre har förutsättningar, så hör jag. Och kära du, ibland behöver man lyfta blicken. Lyfta blicken och glädja sig över det som sker. Har du prövat det någon gång? Ja, det är inte så lätt när bördan är tung och mörkret är djupt. Osäkerheten svindlande. Vad händer? Vad innebär morgondagen? Det är inte så lätt att lyfta blicken, jag vet. Men jag vet också att det är en väg att gå. Att säga tack Gud Jag har svårt att göra det i min livssituation. Men jag upptäcker något när jag lyfter blicken och kan tacka Gud i livets alla förhållanden. Inte för dem, men i dem så hittar jag det. Och det gjorde Paulus. Och när han skriver det där att han är glad över att Kristus blir förkunnad, då är det den uppståndne och levande Kristus som han gläder sig över blir förkunnad. Och det märkliga är att han vet att de som går där fria ute i solskenet, när de predikar, så gör de det inte med ett rent uppsåt. Nej, de gör det för att skada honom och lägga sten på bördan. Vilka bröder. Men sådana finns. Och sådana fanns. Men han lyckas se bort ifrån det. Skrapa av allt det som känns svårt och omöjligt. Till och med de som kastar pilarna rakt in i mitt hjärta. Jag vet inte hur de var sig åt, och jag vet inte vem som lyckas bära till honom ryktet. Vad tänkte den som gick till honom och berättade om det som skedde där ute? Ja, ni vet, ryktesbärare har inte alltid rätta motiv. Det finns hullingar i det. Men aposteln kunde trots smärtan säga: än sen, Kristus blir på det ena eller andra sättet förkunnat, och däröver gläder jag mig. Halleluja. Om än mitt liv blir utgjutet så som ett drickoffer, säger han i andra kapitlet, så gläder jag mig. Det här är nog den allra märkligaste glädjekällan i det här brevet. Om än mitt liv blir utgjutet så som ett drickoffer, så gläder jag mig. Att ständigt bara vilja ha för egen del, vad det nu än är, det kan göra att mycket går sönder. Man håller i det så hårt så att det trasas sönder, medan vi vet att den som vågar öppna handen, släppa taget och ge, blir rik. Offrandets glädje. Blodigen har bara två döttrar, men de heter giv hit, och är dödande. Jag så skulle kunna fortsätta att plocka mera i det här lilla brevet. Läs och se, och du kommer att upptäcka fotsteg. Men frågan är hur du gör. Paulus säger något märkvärdigt i det här brevet, det kommer att upptäcka. Han säger att han i det första kapitlet, så säger han så här, att han öppet vill lovprisa Gud med min kropp. Att tänka böner, att tänka rätt, är inte alltid vägen, aldrig vägen till befrielse. Men att våga göra det öppet inför alla. Ordet öppet han använder här, ni som tittar kanske i gamla översättning kommer att upptäcka att det står med stor frimodighet. Och så har den nya översättningen översatt det med ordet öppet. Alltså som i öppen dager. Och det är också rätt tolkat. Därför att det grekiska ordet paresia betyder egentligen i öppen dager, på öppet torg eller så. I fjärde kapitlet i Apostlagärningarna så används samma uttryck. När församlingen ber, när de tillfångatagna apostlarna blir fria, och så ber de att de ska få nu stor frimodighet, paresia, att våga förkunna Jesu namn öppet. I sista boken, eller sista kapitlet i Apostlagärningarna, finns samma uttryck när det står om Paulus att han predikade evangeliet öppet och ingen hindrade honom. Alltså det var ju öppen dager. om erfarenheten som de heliga har gjort ska bli din, så måste du våga öppet för dig själv, inför världen och inför Gud och inför djävulen, våga stå för den du lovprisar. Ja, det är inte mycket med mig, säger du. Varför skulle jag göra det? Det är inte märkvärdigt med mig. Och jag har ingen betydelse. Ja, hur såg hans kropp ut? Mannen som skrev. En gammal man. Sliten man. Ärrad man. Kroppen är slut. Gisslad. Stenad 3 gånger. Här skriver jag med egen hand och stora bokstäver mitt namn. Några menar att det är tecken på att han var, då hade dålig syn. Han är gammal och trött och slut och kroppen är ärrad. Men med den vill jag öppet lovprisa Gud. Halleluja. Det finns ingenting som är för gammalt eller för dåligt eller för uselt eller för litet eller svagt. Utan man kan öppet få prisa Herren. Tänk inte bara på er själva utan också på andra. Så skriver aposteln i det här brevet. Ibland förlorar man rikedomen i Kristus bara för att man tänker på andra. Man blir en slags dörrmatta och tänker att så är det att vara kristen. Och man kan ibland höra det också. Kan du göra så? Kan du låta bli, du som är kristen? Och så är det ett uttömmande ständigt. Ja, det stod ju så att vi skulle tänka på andra. Men jag tycker att i det där andra kapitlet så finns det någon sån bra liten nyans som säger något viktigt. Tänk inte bara på dig själv. Det säger ju faktiskt att Paulus menar att vi får tänka på oss själva. Gör det. Tänk på dig själv. Våga göra det också. Läs gärna 4:e kapitlet också, där det står en god redovisning eller en slags handledning hur man går vidare, hur vi ska tänka, hur vi ska göra för att de här glädjekällorna ska bli mina. För när jag når fram till bönen, när jag når fram till offrandet, när jag når fram till allt det där som jag har försökt påminna om, hur gör jag det? Jo, tänk, men gör. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tar det här ordet som jag läste som ett ord ifrån dig. Var alltid glada. Tack Herre för att det är sant att det kan få ske, därför att du är nära och att i dig Herre finns både vår glädje, vår styrka och vår kraft, i svagheten och i styrkan. Och jag tackar dig Herre för att du vill låta oss se det du genom helig ande ville lära oss den här dagen. Jag tackar dig för att du hör oss. I Jesu namn. Amen.